Varmt välkommen, här är Radio Maranata. Berno Widén heter jag. Kampen för det bibliska dopet, det är något som har återkommit många gånger under historiens gång. Och jag vill i det här programmet lyfta fram en tidsperiod under 1500-talet då det var ju samma tid som Luther och Zwingli, alltså de stora reformatorerna som vi känner dem, var då de var verksamma. Samtidigt så växte det upp mindre rörelser, eller stora väckelser skulle man kunna säga, för de var omvälvande. Och de här lade grunden till våra senare fria kristna församlingar. De kallades för anabaptister. Och ordet anabaptist betyder ju omdöpare eller återdöpare. Och det är ett uttryck som anabaptisterna då inte använde om sig själva. De opponerade sig mot att deras dop som troende var ett omdop. För att de godtog inte kyrkans lära. Den du hittar inom den romerska katolska kyrkan. Den som än idag då är verksam inom lutherska kyrkan. Och det som är spädbarns dop. Dop av spädbarn. Det var nämligen främmande för Bibeln. Och det kom man fram till då man började samlas och studera just vad skriften säger i dopfrågan. Baptisterna, eller som de kallades, anabaptister, de blev banbrytare för centrala kristna sanningar. Och det här har ju vi idag fått åtnjuta, deras kamp då. Vi får verkligen värdera denna kamp som de utstod väldigt högt. Rörelsen, den var till sin karaktär reformatorisk. Man ville alltså reformera. Man gick inte ut med att nu ska vi starta en ny församling, utan man försökte verkligen att plantera Bibelns sanningar inom dåvarande kyrkor. Men man jagades ut. Det finns vissa datum och vissa händelser som kom att påverka och drabba väldigt många troende. Riksdagarna i Speyer, alltså, och riksdagen i Augsburg 1530. Så har vi något som kallas för Nürnbergsfördraget 1532. Det här gav luft under vingarna åt lutheranerna. Och de fick en viss frihet utav dåvarande kejserliga edikt då. Att den, man fastslog så här, att den troende som lät döpa sig på bekännelse av sin tro, hör här, skulle straffas med döden. Det är lite svårt att förstå det här egentligen, med tanke på den kamp som Luther hade när han kämpade för Guds ord, för skriften alena. Just att lyfta fram den här friheten att få förkunna Guds ord på folkets eget språk och att få läsa skriften. Men när det handlar om dopfrågan, då tar han till alltså stöd då från de världsliga makterna för att med våld stoppa dessa röster som kallades då för svärmare eller anabaptister som de sa. De skulle straffas med döden just om de lät sig döpas som troende. Tyvärr finns det många som fick lida martyrdöden på detta sätt. Avlivningen enligt det kejserliga ediktet då av den 4 januari 1528, det fastslog att den skulle ske genom bål och svärd. Och de som vägrade att bära fram sina spädbarn till dopet skulle dödas på samma sätt. Det var ett edikt som upphöjdes till rikslag vid riksdagen i Speyer 1529. De dog för sanningen, men kom ihåg en sak. Sanningen är odödlig.
Med över ängels röst och Guds basun brudgummen kommer, må redo vi vara att röst och Guds basun brödgummen kommer, må redo vi vara att möta honom.
En av dessa martyrer, han hette Baltasar Hubmaier. Han föddes år 1480 och han visade tidigt intresse för prästbanan. Och han började studera, han blev präst så småningom. Och han tog sin doktorsgrad samtidigt med Luther och blev så småningom då professor i teologi vid ett katolskt universitet. Och där blev han också vice rektor så småningom. Han hade alltså en fin position, en stark position inom den romerska katolska kyrkan. År 1516 så blev han anställd som förste predikant i domkyrkan i Regensburg. Och han hade en nit för Guds ord. Han predikade så att folk kom i skaror till kyrkan när han talade. Och ju mer han talade, desto mera irritation blev det och oro. Inte bland folket, men från den religiösa ledningen. Något som kom att prägla den här tiden, det var ju då Martin Luther den 31 oktober 1517 spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg. Han hade en disputation med Dr. Eck i Leipzig 1519 och Ulrich Zwinglis revolt mot katolikerna i Zürich. Och det här gjordes med hjälp av en mängd troende predikanter, vilket väckte oro. Det fanns ett krav som Luther vid den här tiden backade upp, och det var från de troendes sida, och det var det här: till ordet och vittnesbördet. Det är bara tron på Jesus Kristus som frälsar. Hubmaier, han kom över några av Luthers skrifter. Och då han läste dem så väcktes hunger efter att mera grundligt undersöka den katolska läran och dess förhållande till Bibeln. Påvarnas ogudaktiga levande och kyrkofurstarnas utsvävande liv, ja, det var vanligt. Det verkade frånstötande på Hubmaier. Han läste sin bibel på hebreiska, på grekiska och fann fler och fler något som han kallade människobud i den katolska kyrkan. Och han insåg att kyrkan behöver en reformation. Hubmaier, han var präst vid den här tiden och skulle bli det i kyrkan där ännu något år. Men i hans predikningar så kom hans evangeliska inställning fram mer och mer. Och det här påverkade ju självklart församlingen. Hubmaiers ande, den var stark och den var överbevisande. Och allt eftersom tiden gick så insåg Hubmaier att han snart måste välja vilken väg han skulle gå utifrån sin tro. Han var klar över att skulle han gå vidare med att förkunna Guds ord på det sätt som han gjorde, så skulle han förlora mycket anseende och ära och goda ekonomiska villkor som han åtnjöt då inom den katolska kyrkan. Han hade att vänta förföljelse också från den katolska kyrkan. Förakt, fiendskap och dom. Allt det här var han väl medveten om. Ja, frågorna de blev mer och mer allvarliga. Det som handlade om nattvarden exempelvis. Hubmaier sa att man inte borde använda ordet mässa, vilket man gjorde i den katolska kyrkan. Och här var Zwingli enig med honom. Båda betonade att det var en symbolisk gemensamhetsmåltid. Alltså ett insegel på syndernas förlåtelse. Och just det här att påminna om Kristi död. De var också eniga om att gudstjänsten, den borde hållas på modersmålet. Just samtalen om dopet, de var inte dominerande den här gången. De fanns med där och Zwingli hade framhållit något om odöpta barns öde. Och han studerade ivrigt Bibelns lära om dopet. Och allt det här gjorde att många allvarliga troende, de började vägra att bära fram sina små barn till dopet. Det var alltså utifrån vad man såg i skriften. Hubmaier, han blev också klar över att barndopet, det praktiserades inte under den apostoliska tiden. Det infördes först några hundra år senare av den katolska kyrkan. Och det var ju nödvändigt för att upprätthålla ett statskyrkligt system. Och här tror jag är en viktig anledning till att man höll så fast vid att tvinga alla att låta döpa sina barn. Det var för att ha denna kontrollen. Men Hubmaier, han insåg samtidigt att statskyrkoförsamlingarna, de var ju inte heller uppbyggda på en apostolisk grund. De hade alltså inte stöd i Guds ord. Ja, sökandet efter sanningen, det var viktigt för de troende. Och då man hamnade i svåra spörsmål, då gick man alltid till skriften för att få hjälp till att försvara eller till att angripa sådant som var fel. Och man kom fram till det här att Guds ord måste gå före trosartiklar, hopskrivna utav människor. Det måste gå före traditioner. Det måste gå före vad kyrkofäder har sagt eller andra kyrkoauktoriteter. Och Hubmaier, han var särskilt på sin vakt mot dem som hade en uppfattning om skriften som förkastade Bibelns auktoritet. Det här var viktigt. Och sen fanns det också varningar åt andra hållet, alltså mot svärmeriet, där Hubmaier var väldigt vaken. Det fanns de som hävdade att det inre ljuset, man nämnde då som den helige andes ljus, att det var en säkrare trosgrund än Bibelns ord. Ja, allt det här var på ett sätt väldigt provokativt och det var farligt för den romerska katolska kyrkans position och maktställning i samhället. Och det här skulle Hubmaier få veta. Han skulle få genom att erfara förföljelse just för sin tro, så skulle han få se hur långt man var villig att gå för att jaga livet ur kyrkans motståndare. Hubmaier, han kom att jagas. Han flydde från plats till plats, från rike till rike. Han sökte beskydd, men fienden rasade och var efter honom. Man sände stora arméer. Exempelvis kejsaren, han var inte nöjd med Hubmaiers försök till att få till en disputation, alltså ett samtal. Och där Hubmaier själv, han höll fram just hur den gudomliga sanningen är odödlig. Och han ville få tillfälle att kunna presentera och få det han sa motbevisat i skriften. Då skulle han böja sig. Och hela tiden ser man hur kyrkan jagar Hubmaier på det här sättet. Och de gav honom aldrig något riktigt tillfälle att få försvara sig. Man var inte ens intresserad utav det. Och det här pågick under en period. Han flydde, men Hubmaiers motståndare, de gav inte upp. De var efter honom. I slutet av 1525 så ryckte en katolsk här mot Vallshut. Och rådet bad då Hubmaier att lämna staden en tid. Och han gav sig iväg från den som han gick och stod utan att få med sig någonting. Inte ens sin mössa, kan man läsa. Hans hustru, som också var troende då, hon stack till honom lite pengar. Det var det enda han fick med sig. Så kom han till Zürich, där han fick bo hos en änka som just hade blivit döpt. Men hans vistelseort, att han nu fanns i Zürich, det blev känt. Och där arresterades han tillsammans med ett 20-tal av sina vänner. Bland dem så var Konrad Grebel, Felix Manns, som också har ja, skildringar från sina liv som vi kan läsa, exempelvis i boken Den tredje reformationen. Där fanns också bland de tillfångatagna Blaurock. Och alla de här blev martyrer för sin tro. Nu försökte rådet som hade fängslat Hubmaier få honom att avsvärja sin tro. Men det var förgäves. Man utsatte honom då för förhör. Och det var inte några vanliga enkla förhör där han skulle svara på frågor, utan han behandlades på det mest fruktansvärda sätt. Och nu ska jag läsa ett stycke från en bok då som beskriver vad som hände. Boken heter Döparmartyrer utav Christiansen. Och då står det så här: tortyrkammaren hade bara svag dämpad belysning. Draperier på väggarna dämpade offrets skrik. Det var 6 man som utförde tortyren, och fången måste genomgå 3 fruktansvärda prov. Han blev avklädd och lagd på en bänk med en järnklove om halsen och järnlänkar om fötterna samt tåg surrat om lår och armar. På kommando drog sedan 4 man samtidigt i tågen, så de skar igenom köttet ända in till benen så blodet flöt. En präst stod vid sidan och väntade på återkallelsen, men den kom inte. 4 gånger upprepade man detta prov till dess en läkare sade att det var nog. 6 veckor därefter fick han genomgå det andra provet. Denna gång bröt de armarna bakåt till dess armbågar och skulderblad brast och blodet rann ut genom munnen. Fingrarna krossades genom tumskruvar tills de blev en blödande massa. Detta upprepades 3 gånger. Läkaren drog så armarna i led igen, men prästen fick inte höra någon återkallelse. Sista provet kom 3 månader senare. Nu skulle Hubmaier genomgå vattenprovet. Fången lades platt mot golvet, hans ben blev bundna och ett bälte lades om hans liv och skruvades fast vid golvtiljorna. Så öppnade de hans mun med våld, stack en tratt in mellan hans tänder och pumpade så vatten i tratten. Magen svällde upp så den nästan sprack. Vattnet sprängde sig ut genom alla porer och naturliga öppningar. Repen skar in i den uppsvällda kroppen. Allt under det bödlarna pumpade och sa kvickheter. Fångens huvud gled stönande åt sidan och ögonen var nära att brista. Då först slutade bödlarna. Inte ett ord av återkallelse nådde prästens öron. Men då man borrade ett glödande järn in i fångens lår så det fräste, då skrek han: jag återkallar. Ja, rådet var tveksamt till om återkallelsen skulle ske offentligt eller inte. Men nu hade man uppnått sitt mål att Hubmaier hade återkallat sin tro, sin ställning. Och det beslutades att man skulle ha en offentlig bekännelse då ifrån Hubmaier. Och det skulle ske i domkyrkan den 29 december 1525. Reformatorerna, alltså Zwinglis folk, de jublade. Kyrkan var fullpackad den här dagen. Först besteg Zwingli predikstolen och talade om kristlig ståndaktighet samtidigt som han passade tillfället att göra ned de troende och döpta som inte en gång hade mod att stå för sin övertygelse när det gällde. Vilket hån. Men Hubmaier, han fördes fram nu för att offentliggöra sin återkallelse. Han hade så många sår efter tortyren som ännu ej var läkta. Han vacklade fram med böjt huvud. Och så måste han ha hjälp för att ta sig upp på predikstolen. Så började han att läsa på en återkallelse. Och han svajade och hade svårt att stå. Folk lyssnade i andlös spänning. Och då med ens så reste sig Hubmaier upp i hela sin längd som gripen av en osynlig kraft. Med eld i sin blick så ropade han ut i kyrkan: barndopet är icke av Gud. Människor skall döpas i tron på Kristus. Nu blev det upprorsscener i kyrkan. Några jublade, andra rasade. Folk skrek i öronen på varandra. Och Zwingli skrek högre än någon annan. Och nu slet man ner Hubmaier från predikstolen och skickade tillbaka honom till fängelset. Ja, det här var verkligen en övertygelse. Han visste ju att det här måste betyda slutet. Det hann gå några år till. Jag hinner inte ta med vad som hände under de åren i det här programmet. Men den 10 mars 1528 så tågade en procession genom Wiens gator. I mitten gick Hubmaier. Man hade klätt på honom en djävulsdräkt. Och han skulle nu föras fram till verkställandet av den dom han hade hängande över sig. Han brydde sig inte om pöbens larm runt om honom. Man ropade allt möjligt. De kom fram till martyrplatsen. Då band de hans händer och elden blev tänd. Det var en plågsam död som han fick genomgå. Och när smärtan var som värst så hörde han en stämma som ropade: Baltasar, vi ska glömma våra kval när vi kommer hem. Han kände igen stämman. Det var hans hustru som ropade. Och kort därefter så utandade Hubmaier sin sista suck. Och 3 dagar därefter blev hans hustru kastad i floden. Hon togs ur fängelset, en stenband som hennes hals, innan de kastade henne i floden. Och därefter tog man hennes döda kropp och brände den. Ja, det här var en martyr. Och det är värt att lyfta fram med tanke på kampen för det bibliska dopet. Vad det har kostat. Och frågan är den kampen värd också att utkämpa idag? Vi får avsluta programmet här från Radio Maranata. Jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Gud välsigne var och en. På återhörande.